Får som spökeröst.
Tjena! Jag heter Gabriel Aspelin och välkomna till första avsnittet av Aspelins arena. Jag är 20 år och bor i Kivik nere i Skåne. Och under åtminstone våren kommer jag att resa runt i Sverige och i Europa för att intervjua svenska fotbollsspelare. Min ambition är att det ska levereras ett avsnitt per vecka varje måndag. Och dagens gäst är Tobias Hysén. Avsnittet kommer hittas lättast om ni prenumererar på min podcast i appen Podcaster. Men de läggs även upp på min hemsida, aspelinsarena.se. Men först ska jag tacka den fantastiska fotografen Elna Andersson som har lyckats med det omöjliga. Nämligen att få mig att se helt okej ut på bild. Hennes arbete hittar ni på elnafotography.se. Begåvad fotograf, så spana in hennes bilder. Men nu till dagens huvudperson, nämligen Shanghai East Asias anfallare Tobias Hysén. När jag åkte upp för att träffa Tobias på Kamratgården så spelade han fortfarande i IFK Göteborg. Det var i mitten av december ungefär. Därför kommer inga frågor om den nya klubben. Men jag har valt att behålla vårt prat om Göteborg då jag tycker det är intressant att höra på hur Tobias pratar om tillvaron i sin dåvarande klubb innan han flyttade då. För det låter som att han trivdes ganska bra. Det finns vissa mobilstörningar under samtalet, men nu så här i efterhand så vet vi ju vilka det var som hörde av sig frenetiskt till Tobias telefon. Ja, nu ska ni slippa höra min skånska så mycket och ta del av göteborgskan istället. Här är den väldigt sympatiske Tobias Hysén.
Right. Hur mår du då, Tobias?
Jag mår bra. Mm. Inga problem alls.
Trots efter detta springtestet nu gjorde?
Ja, nej. Alltså det tar ju 10-12 minuter och sen så tar det en 2-3 minuter. Sen är du ändå återhämtat dig igen. Liksom. Det är jobbigt, men samtidigt det blir det. Nu har jag inte tränat liksom fotboll på 7-8 veckor heller egentligen. Så det blir ännu värre när man inte är i form riktigt så.
Jag trodde ni var på semester nu. Alla ska spela.
Ja, nej, inte vi. Vi kör ju efter upplägget att vi går ju på semester direkt efter sista matchen egentligen. Vi spelar ju Supercupen där och sen åkte vi upp fotbollsskalan och var där. Och sen var vi lediga i 3,5 veckor därifrån. Mm. Och så kör vi fram till den 20 december nu. Och så går vi på semester igen då. Mm. Så startar vi upp den 6 januari. Så vi får två-tre veckors block egentligen kan man säga. Vilket är rätt skönt att ha.
Mm, jag kan tänka mig. Hur känns skadan?
Den ska vara helt bra. Sen är det ju så att det finns ingen idé att skynda fram någonting i december. Liksom, utan jag kommer ju ta det hyfsat lugnt och träna de passen som är fys och styrka kommer jag göra fullt ut hela tiden. Och igår så var det fotboll, full fotbollsträning också. Men det är inte säkert att det kommer bli det varje gång. Utan det får ju vara lite hur kroppen känns efter träningar och de dagarna som kommer med fys och så. Så det blir väl en diskussion från dag till dag hur det kommer se ut. Liksom.
Men det är dumt att chansa sig.
Ja, nej, det är ju det.
Men jag tänkte också om denna skadan skulle slås upp igen. Hur tänker du då? Alltså, är det då dags att lägga skolan på hyllan? Eller?
Nej. Herregud. Nej, alltså då handlar det ju bara om att man får göra en ännu noggrannare undersökning om vad det är som, varför det inte blir bra. Liksom. Men nej, det kommer jag inte göra. Det är absolut inget alternativ. Utan som jag sa, då får vi kanske blanda in den här killen som var med och hjälpte mig förra gången jag hade problem i andra låret. Och konsultera honom. Och skulle det vara så att han hittar felet eller inte hittar felet så handlar det ju bara om att vara smart. Liksom. Då får man ju ta några veckor till. Då. Men det här var en så pass liten skada så att det ska räcka med 2-3 veckor. Liksom. 3 veckor, 4 kanske max. Och nu har det gått nästan 5,5 så att Det ska ju vara. Vi har ju redan varit försiktiga och vi kommer vara försiktiga även i december här nu. Och sen när vi kliver in i januari så kommer det ju vara nästan 3 månader liksom.
Så får du ta det lugnt på semestern då?
Ja, nej men precis. Där blir det ju, nej. Det blir ju mest jul och det blir ju fotboll i snön i så fall liksom. Nej, det kommer det inte bli. Och sen kommer det ju samtidigt inte, liksom, som du säger, man får ju vara smart. Man kanske inte ska åka och spela inomhusfotboll med sina polare liksom, utan du får ju... Får ju hålla dig någorlunda till träningsprogrammet med löpning och styrka och sådär. Mm. Så det ska inte vara några problem.
Denna säsongen har ju blandats med allt från skytteligaledning till den här lite slutspelsnärva i laget. Sådär. Ser du positivt eller negativt tillbaka på säsongen i Göteborg?
Ja, jättepositivt. Med tanke på vart vi var när säsongen började så har det varit en jättebra säsong för oss. Sen... finns det ju givetvis grader i det där med liksom, vi är inte, det är ingen 10-poängssäsong liksom så, för då hade vi ju vunnit allsvenskan också, men sett till var vi var någonstans så är vi uppe på ja, i alla fall en 7-8 i alla fall tycker jag. Vi låg med i guldracet tills det var en 4-5 matcher kvar. Vi vann cupen. Fick inte riktigt att stämma i juli månad och det var ju synd i och med att Europa-matcherna låg där. Det var väl egentligen det enda som var riktigt dåligt i år. Men sett i det stora hela så tycker jag ändå att 7-8 någonstans får man ändå säga. Liksom. Hade vi gjort det lite bättre i Europa så kunde det blivit 9. Och hade vi vunnit allsvenskan så hade det också kunnat ticka upp lite till dem. Men jag tycker att alltså med facit i hand så får vi ändå vara väldigt nöjda.
Tror att ni hade kunnat... Mina guld om du har varit med de sista matcherna.
Det har ju blivit jävligt överdrivet också egentligen tycker jag. För att jag menar, vi förlorade ju 2 matcher mot Djurgården och Kalmar när jag var med. Så redan där var det ju att vi hamnade lite i någon sorts formsvacka liksom. Sen är det klart att vi hade väl kanske förhoppningsvis med vilan som var under landslagsuppehållet kunnat komma tillbaka till de 3 sista matcherna och gjort det lite bättre och kanske förhoppningsvis i alla fall kunnat behålla våran andra plats då. Nu vart det att vi hade en svacka på någon månad i juli där vi egentligen bara spelade 2-3 allsvenska matcher där vi inte tog så mycket poäng. Och sen hade vi våran svacka på slutet tyvärr, när det gällde som mest. Och det är klart att det håller ju inte om du ska vara med hela vägen, utan då måste du kunna vara som bäst när det gäller. Liksom. Och det har inte riktigt varit de här sista åren, utan... Vi får ta med oss att vi vann cupen och spelar i Europa igen nästa år och så försöker göra det bättre.
Lära sina misstag.
Och det är ju så.
Ja. De senaste åren har du börjat ösa i mål jämfört med i början av karriären. Så du har typ gått från en Mikael Dahlberg till en Pippo Inzaghi. Så vad har du förändrat i ditt spel?
Ja, till att börja med så spelade jag ju vänsterytter i första 10 åren liksom. Så det är väl mycket det också. Jag menar, nu de senaste 5 åren har jag spelat forward och det är klart att då gör du mer mål per automatik. Liksom. Du hamnar i fler lägen och du är längre fram i planen när du börjar och du behöver inte springa lika mycket i defensiven som du gör som ytter. Liksom. Och det är klart att då har du bättre förutsättningar för att göra mål. Liksom. Så är det ju. Samtidigt så har du blivit äldre. Du tar inte, alltså motgångar... tar inte lika hårt längre. Du kan lägga bort en dålig match eller en förlust. Kan du lägga bort lite lättare. Alltså inte nonchalera, men du kan liksom ladda om lite mycket, mycket snabbare efter en dålig match än vad man gjorde när man var yngre. Så det är väl många olika saker som gör att det har blivit så. Liksom. Alltså, det är mycket träning också såklart. Man står och nöter avslut efter varje träning så... Till slut så kommer du hamna i situationer som du har hamnat i så många gånger att du behöver inte tänka så mycket på hur du ska göra, utan du vet vilket tillslag och var du vill sitta. Liksom.
Instinkt alltså?
Ja, alltså instinkt, eller att du har gjort det så många gånger, att du har sett situationen så många gånger på träning att liksom, står målvakten där och jag skjuter här så är det svårast för honom att ta den. Alltså istället för att någonstans... Man kan titta på målvakten också så, men samtidigt då kan målvakten lura dig ganska ordentligt och ställa sig på något. Alltså det handlar om att luras där, liksom, vem som är bäst på det egentligen. Men samtidigt någonstans står målvakten på ett visst ställe i målet så tar han inte bollen om den kommer hårt där han inte står. Alltså lite, det låter ju helt banalt, men det är ju så det är. Liksom. Och tränar du då det tillslaget och väljer rätt avslut egentligen. Det handlar ju, ska du skjuta brist, ska du skjuta bredsida, ska du göra något mellanting, ska du försöka skruva den, ska du skjuta rakt, ska du lobba. Så det handlar ju om att välja rätt avslut också när man kommer i vissa lägen då. Och det gör man ofta då, om man tränar på det mycket.
Hur var det att spela matchen då, den tragiska bortgången då efter Ivan Turen? Var det vemodigt att spela matchen?
Vemodigt vet jag inte om det är rätt ord. Alltså det var hemskt bara. Mm. Alltså, det var ju liksom... vi fick ju reda på det här. Jag tror matchen skulle vara om det var söndag eller måndag. Jag tror vi fick reda på det på något torsdag kanske. Och de dagarna som var upp till match där, alltså först och främst den dagen det hände var ju liksom, man var ju chock lite. Det var liksom, det var egentligen ingen här som kände honom på det sättet, men det kommer så jäkla nära när det är någon som man har mött många gånger eller som du vet liksom är med, och men man känner ju andra spelare i AIK som liksom man, det man tänker egentligen är ju, vad fan hade hänt om det hade varit någon här liksom. Det är ju den känslan som kommer upp direkt.
Mm.
Och liksom det här att sen, alltså vi hade ju egentligen inte tänkt alltså lägga oss i det där alls, utan det fick ju helt och hållet gå via AIK liksom, om de ville spela eller inte. Men jag tror att många här hoppades nog att det inte skulle bli match. För att med tanke på hur den matchen normalt sett är med rivalitet och allt det där, så tror jag att man hade nog hellre haft en sån match. Alltså liksom tagit den matchen senare på året för att få en så normal match det går att få liksom, alltså ändå. Samtidigt så skjuter man ju bara AIKs problem framför sig egentligen. De hade varit tvungna att spela sin första match till slut ändå.
De vill nog bara bli av med
det. Lite så är det ju, och det har jag full förståelse för. Och det blev en konstig situation alltså. Det blev, man vill ju vinna matchen samtidigt som man någonstans går in och känner att det är skitsamma. Samtidigt som det inte är det liksom. Alltså det blir ju liksom att, alltså, man ska, alltså jag ska inte säga att jag inte brydde mig att vi inte vann, för det gör man ju. Alltså i slutändan är det ju en match som man vill vinna liksom. Mm. Men det blev liksom någon sorts likgiltighetskänsla tyvärr. Och det var ju det som inte var bra liksom. För där tappade vi ju liksom 3 poäng som vi kunde haft nytta av liksom. Så det blir ju svårt att säga. Man var arg efter man hade förlorat, och samtidigt så kändes det bara skönt att den matchen var spelad liksom.
Mm.
På något sätt.
Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Jag ser tillbaka på den som att den var jättebra. Det är klart det är den bästa av världar, så hade ju morsan och farsan hållit ihop. Men att det skulle haft någon betydelse, det är svårt att säga liksom. Det är ju så det har varit bara. Från jag var 4-5 år så har vi bott med morsan, jag och min lilla syster som är 2,5 år yngre. Och vi vet ju egentligen inget annat. Så att vi har haft det skitbra.
Mm.
Det har inte varit några problem. Klart att det, ibland vissa perioder, givetvis när man var mindre, var det väl jobbigt att inte farsan bodde i Sverige. Liksom. Men samtidigt, det var så det var. Vi visste ju inte hur det andra var. Liksom, eller, mer än vad man såg hur kompisar och sånt hade det liksom. Men det har aldrig varit några problem.
Mm. Alltså, vad var du för typ i skolan?
Jag tror att jag var den som lärarna sa att om han bara koncentrerar sig så kan han nog vara jättebra liksom. Mm. Men jag har väl aldrig liksom varit så här liksom skoltrött på det sättet. Men jag hade mycket annat att koncentrera mig på. Det var fotboll och tennis och tjejer. Och liksom det blev liksom aldrig... Jag har aldrig liksom lagt första fokus på skolan. Liksom. Med det sagt så hade jag ändå ganska bra betyg och liksom allt sånt där. Och det var en period som jag ville ha avklarad liksom, och ändå klara av den ganska bra, så bra som möjligt.
Var det jobbigt att ha en känd farsa? Liksom.
Nej, jag har aldrig upplevt det som jobbigt så, utan det har nog mer varit en grej att de gångerna det har varit lite jobbigt, det är när man har varit med honom någonstans kanske, och de, framförallt då när han inte bodde i Sverige, de veckorna han kanske var hemma på semester på sommaren då liksom, om man skulle göra någonting och han hela tiden blev stoppad av folk och folk skulle ta bilder och autografer och sånt där liksom, det kan jag nog komma ihåg att det kan ha varit lite jobbigt kanske, för då var det liksom, det var den tiden som vi skulle umgås liksom, och då tog det tid från det. Och jag kommer ihåg när man var på Liseberg och sånt där till exempel, när det var mycket folk och sånt, att då var det liksom, blev jag ju stoppad mer eller mindre jämt, alltså sådär. Så upplevde man det när man var liten i alla fall.
Det var inte så att de stoppade karusellerna sådär?
Ja, nej, precis. Nej, men det kan väl vara det då i så fall. Annars, alltså nej, jag har väl alltid haft inställningen att jag tyckte det var bättre att vara känd för någonting bra. Alltså han hade ju kunnat vara liksom kriminell eller liksom fifflat med pengar eller du vet, alltså vad som helst. Och det hade inte varit så jävla skoj kanske, men nu har han ju varit känd för någonting jättebra liksom, och då... Det har bara varit positivt tycker jag.
Eller stoppa av vanligt folk genom polisen.
Ja, men lite så. Mm. Ja, precis.
Och att då ditt yrkesval har präglats av din fars är väl sådär. Det kan man förstå då. Men hur var det att ha Glenn som fars? Då var han inte så närvarande då i början?
Nej, det var ju egentligen från jag var 5 tills jag var 12 egentligen kan man säga. Ja, 11-12 den gången. Så bodde han ju, dels bodde han ju 2,5 år i Italien då, och sen 2,5-3 år i England. Så att den tiden där mellan 87 och 92 egentligen var det väl. Så var det ju, då var det ju jag och syrran och morsan liksom. Och så var farmor och farfar och mormor var ju med och hjälpte till mycket när morsan jobbade och sådär liksom. Och farfar tog väl över farsans roll lite och var med på alla matcher och vi pratade mycket fotboll och sådär liksom. Och sen då när han kom hem så, ja, dels hade han ju tre barn till i sin nya familj då, eller mina småbröder och min lilla syster liksom. Så det är klart att det vart ju fullt upp där liksom. Men det är klart, han har väl alltid varit och tittat och sådär liksom, och försökt hänga med så mycket det går. Men det är klart, med fem barn så blir det att man får förlänga fram och tillbaka liksom.
Ja, det har man förstås för. Och Glenn är ju känd för att dra äkta göteborgsskämt. Och jag hade velat testa om du tycker han är rolig. För han drar ju en del på Twitter.
Mm.
Så då tar vi först här. Vilken stad lämnar invånarna väldigt sällan? Borlänge. I vilken trädgårdsbyggnad som ligger nära vatten dricker man mest öl? Bärsbå. Om någon frågar vilka är det som sitter i Viasat-studion, vad säger ni då? Det är Niva. Och Niva då. Ja, så kul. Kan du berätta om din fotbollskarriär innan du gick till Djurgården?
Ja, det började väl egentligen att jag gick från Lindholmen till Lundby när jag var 13. Och fick en tränare som heter Bob Singleton som var jävligt duktig tycker jag. Han är väl den som kanske har betytt mest. För där blev det, alltså vi lärde oss mycket med passningsspel och spelförståelse. Och alltså förstå att det inte bara är att dribbla och vara snabb. Och liksom att de bästa spelarna blir inte alltid det bästa laget. Liksom, utan det kan vara spelare som är bättre än vad du själv är, men du kan fortfarande nå längre om du har ett fungerande spel. Liksom. Och det bygger på att spelare förstår varandra och att om han får bollen där, vad ska du göra då? Liksom. Och han införde väl det, och sen var jag där i 4 säsonger ungefär.
Märkte du då liksom redan i ung ålder att fan, jag är bättre än de flesta?
Nej, vi hade ett ganska bra lag. Alltså, vi var ju i final i Gotia Cup och vi vann inomhus-SM och vi vann serier och sådär. Det var en 3-4 lag som var bra på den tiden. Det var vi och Partille med Kim Källström i spetsen då. Och så var det Kortedala var ganska duktiga. Det var det mer Frölunda var bra. Så det var en del lag som ändå var bra. Så att vi var ju liksom topp 3-4 jämt. Och hade en ganska många spelare med i stadslag och sådär. Så att jag var väl aldrig liksom riktigt bäst så egentligen. Jag gjorde ganska mycket mål. Men
hur du central anfallare?
Ja, du spelade vi 4-4-2 ju. Mm. Så då var jag anfallare.
Mm.
Och det är klart att alltså, jag kände väl att om jag ger mig fan på det så kan det ju bli bra liksom. Men det fanns ju 3-4 andra i vårat lag då som jag trodde kanske skulle nå ännu längre.
Alltså,
nej, det är väl egentligen ingen som... Det är 2 eller 3 stycken som kanske har gjort... Ja, det är väl en kille kanske som har gjort några inhopp i Allsvenskan, tror jag. Som också var i Blåvitt förut. Och sen är det en kille som var jävligt duktig i Division 1. Som gjorde en 8-9-10 mål som mittfältare vid FC Trollhättan. När de blev FC Trollhättan typ. Men annars så är det väl inte så många som gick hela vägen. Många spelade kvar i Division 2, Division 3, 1, 2, 3 liksom sådär länge. Men ingen som blev sådär riktigt, riktigt framgångsrik. Däremot i vårt stadslag hade vi ju några, där är det rätt många som ändå blev ganska bra. Där har du ju Kim då såklart, John Alborg är ju här. Nu är Kenneth Gustafsson som var i Malmö och Trelleborg och sådär. Sen hade du några som inte var med i stadslaget som gick ändå bra liksom, typ Bobby Friberg och några av de här, George Morad och sådär. Så det var en ganska bra årgång i Göteborg överlag. Nej, men som sagt, sen det blev sidospår. Sen så gick jag till Häcken då som... Ja, jag var 16 men skulle fylla 17. För Lundby åkte ner i Division 2. Och jag kände väl att jag ville hellre då spela i ett tipselitlag som höll till i Division 1 södra var det då. Liksom. Så att jag gick till Häcken och blev uppflyttad till A-laget där ganska snabbt. Och sen, ja, sen var jag där fram tills jag flyttade till Djurgården egentligen. Och 2001 så spelade jag väl 14-15 allsvenska matcher och fick väl kanske någonstans lite genombrott. 2002 så spelade jag nästan alla ordinarie i Division 1 södra då. Eller om det var superettan då till och med. Och sen 2003 så var det väl riktiga, riktiga året liksom. Då var det superettan. Så det var det säkert 2002 också. Då hade jag problem på våren och få spela, men sen så blev jag ordinarie runt sommaren där och gjorde väl egentligen assist egentligen i varje match. Och då var jag vänsterytter. Från när jag började spela seniorfotboll egentligen så var jag vänsterytter. Och då ja, jag gjorde 2 avgörande mål i U21, så vi gick till EM och efter det så var det Djurgården liksom.
Mm. Men då var det var snack om att du var klar för norska lin.
Mm.
Vad var det som hände där som gjorde att du valde Djurgården?
Ja, valde och valde. Det som var att vi fick ett erbjudande tecken från Lyon som de tyckte var tillräckligt bra. Så jag åkte dit första gången och bara kollade läget lite och pratade med deras sportchef. Ja, åkte hem igen och de fortsatte förhandla. Och Häcken sa till mig att det är liksom, vi kommer komma överens. Liksom. Så du har tillåtelse att börja prata liksom med dem, kontrakt och sådär. Så då åkte jag över igen. Hade med mig tjejen över och vi kollade lite på vart man skulle kunna tänka sig att bo i Oslo. Liksom, det var där lite att kolla läget. Och sen en tredje gång så var det liksom, åkte vi dit på... Det var en onsdag eller en torsdag kanske, så åkte vi dit, jag och en kille som heter Henrik Dahl som också skulle gå till Lyon då, som hade spelat ihop med Häcken. Vi åkte dit och gjorde fystester och pratade med deras sjukgymnast och fystränare och gjorde allting och skrev på kontrakt och hela den biten. Och, ja, det var på måndagen så skulle de klubba igenom det bara på styrelsemöte i Häcken. Och när jag på vägen hem från den resan då, det var ju tredje resan dit, så ringde tjejen hemifrån och sa att Bosse Andersson hade ringt ifrån Djurgården då. Och ville att jag skulle ringa upp honom och jag ringer upp honom och han mer eller mindre bara liksom säger att har du skrivit på, är allting klart liksom? Och jag bara, ah, jag har skrivit på mitt kontrakt men jag tror inte, alltså klubbarna har ju inte klubbat igenom det.
Nej, okej,
ja, men vill du spela Djurgården? Frågade han bara då. Jag bara, då körde jag ju liksom 21 år och körde ju det snacket. Ah, men jag är ju klar. Bara, nej, men inte det jag frågar, sa han. Utan jag frågar, vill du spela i Djurgården?
Mm.
Jag bara, ja, fan, det är väl klart. Eller liksom, alltså sådär. Ja, vi hörs, sa han då. Och sen på söndag kväll så ringde Häckens ordförande till mig och sa att de hade brutit dealen med Lyon och skrivit på och var överens med Djurgården och att jag fick åka dit. Och att det då var liksom, det är Djurgården eller Häcken som gäller nu liksom. Så här.
De har lagt ett högre bud då eller?
Ja, egentligen var det väl så att de la ett bud som de som Häcken tyckte var bra med tanke på vidareförsäljning och hela den biten. Och i och med att de hade gjort affärer med Kim Källström 2-3 år innan så fick de väl ungefär samma upplägg. Alltså inte samma summor men samma upplägg i alla fall. Och de här dagarna som var där så ringde ju Lin mig också såklart och var vansinniga liksom, på att Häcken håller på och ja, dra sig ur. Liksom. Men då sa jag bara, det där får ni sköta. Liksom. Ja. Jag tänker inte lägga mig i det utan det är bara mellan klubbarna. Alltså, för det där kan inte jag liksom lägga mig i. Så att, nej, så då onsdagen efter där så var jag uppe i Stockholm och så käkade julbord med Bosse Lundqvist och Bosse Andersson och fick träffa Stefan Arén och Zoran Lukic och så var det till Djurgården istället.
Mm. Du kommer ju rätt, den gillande äran.
Ja, med facit i hand så var det ju säkert, med tanke på att Lyne gick i konkursen så var det säkert jättebra att det blev som det blev.
Ja, det var de när de hade ju lagt allt på det liksom.
Ja, precis. För samtidigt då borde de ha haft massa pengar kvar. Men... Okay. Nej, men det var väl, de hade någon företagsledare där som inte tyckte det funkar väl inte som han ville. De fick väl inte de resultaten de ville, tror jag. Då, när han drog sig ur så blev det svårt för dem, tror jag. Om jag minns det hela rätt.
Mm. Du har många bra meriter från dina år i Djurgården. Och om vi då bortser från din fantastiska skytteliga vinst i prestigefyllda träningen Royal League, så var det annars så starka minnen i Djurgården?
Ja, det var egentligen två år, både 04 och 05 var ju två bra år. Alltså det vi, 04 hade vi ju, vann vi cupen. Jag fick pris som årets nykomling på fotbollsskalan och det var ju första gången man kom i kontakt med den liksom. Så det var ju också skithäftigt. Vi hade Juventus-matcherna 2004 så att det finns ju massa bra minnen från båda åren. 2005 var ju ett outstanding år liksom. Där började det med att fick åka på januari till ner med landslaget och även om inte det gick bra så var ju det rätt häftigt. Till att försäsongen gick helt okej okay, liksom sådär och sen så började säsongen med att jag fick göra första målet för laget i Allsvenskan då. Vi vann första matchen och sen slutade med att vi vann SM-guld liksom. Och det är klart att den två veckors perioden med där vi spelade 0-0 mot ÖIS och vann Allsvenskan för att Hammarby slog Blåvitt såklart uppe i Stockholm. Tills veckan efter slå Elfsborg 8-1 i sista matchen i Allsvenskan. Till att veckan efter igen slå Åtvidaberg med 2-0 i cupfinalen.
I den här 8-1 var det inte Padembo som blev straff?
Ja, visst. Han tog ju en straff och sen typ 5 minuter senare så gjorde han ju mål på en straff. Så att, den dagen var... Det, många dagar har varit jävligt bra, men den dagen som helhet när vi kommer till stadion liksom, och det är mer eller mindre fullsatt när vi kliver in och liksom, då snackar vi ändå nästan 1,5 timme innan match. Alltså, och går ut och liksom, alltså, man kollar planen sådär som man alltid gör. Och det var liksom så här, och det är nästan, det var säkert i alla fall en 10 000 på plats redan då. Liksom, och det var banderoller och det var liksom... Och då hade vi ändå vunnit veckan innan. Liksom sådär. Och det var starkt. Det var liksom lite sådär att man bara shit alltså. Vad fan. Då har de ändå vunnit SM-guld. Ja, men då har de ändå vunnit SM-guld 02-03 liksom. Så det här var ju tredje guldet på 4 år. Och det är ändå den uppslutningen någonstans på stadion. Liksom. Att det skulle vara fullt hade vi väl räknat med. Men kanske inte så tidigt liksom. Och så då kunna bjuda på en 8-1 match i sista matchen liksom. Det var ju också fantastiskt. Så att det är där har vi minnen när man säger på plan då. Sen har ju många sköna minnen vid sidan av plan. Alltså vi hade ju ett jävla fint gäng vid sidan av plan. Mycket spelare som inte var från Stockholm som blev bra polare för att man hade liksom inte de här ungdomskamraterna eller barndomspolarna som man kunde hänga med utan Vi umgicks med varandra. Det var ett riktigt bra gäng. Mattias Koncha, Arning, jag, Daniel Sjölund, Per Cederqvist, Thomas Backman, alltså Stenman och alltså alla liksom, det var, det fanns liksom ingen som du kände att inte riktigt passa in, utan vi hade liksom 20-22 man som var, som vi skulle kunna vara liksom, vi kunde verkligen vara tillsammans varje dag utan att det var några konstigheter liksom.
Det måste vara jävligt skönt. Du fick ju smälla dit mot Buffon.
Ja, precis, ja.
Det måste ju vara en av de största meriterna.
Ja, det är ju, ja, med facit och hand så är det absolut det.
Har du en tunnel innan det, så jag med.
Ja, precis. Det blir ett jäkla fint anfall här. Jag tunnlar ju deras mittback och sen spelar vägg med Arning som klackar den tillbaka liksom. Och sen en hög i bred sida som bara var stödjeben mer eller mindre liksom, i alla år. Så att, nej, det var ju fantastiskt liksom. Då gjorde vi verkligen, alltså, vi tog ledningen med 2-0 där nere och det var ju helt surrealistiskt liksom.
Det var ju... Ja, det hände ju inte längre, tyvärr.
Nej, det gör ju inte det. Det var ju, det hände ju inte då heller i sig, för att vi fick ju stryk sen till slut ganska ordentligt. Men just den matchen, när man sitter efter matchen där på presskonferensen, liksom innan presskonferensen, innan matchen, så berättar Kjell Jonuret att de hade haft liksom typ 4-5 stycken som var där och pratade med honom då liksom, när det var hans tur att prata liksom. Medans efter matchen så var ju hela rummet var helt fullt liksom. Det var ju journalister från hela jävla världen, tänkte jag, men då var det lite mer intressant. Hur kunde liksom Djurgården spela 2-2 borta mot Juventus liksom? Vad hände där? Så att,
vilka nivå innan liksom.
Ja, nej, men precis. Så det var häftigt.
Så gick du till Sunderland. Vad fick du dit? Det var ändå Championship, då tänkte man.
Ja, och då låg dessutom sist. Ja. Men jag tror att med facit i hand så hade man väl kanske... Jag tror jag hade lite... Det var lite panik, tror jag.
Du måste ändå ha suttit en rätt bra sist där.
Fast grejen var att jag tyckte inte själv att jag gjorde det. För att jag hade haft ett ganska tungt 2006 fram tills dess. Vi hade spelat en 15-16 matcher och det funkade inte riktigt. Det hade inte gått bra liksom. Så att vi låg 5-6 och spelet funkade inte riktigt. Och det blev inget bra liksom. Vi fick inte att stämma riktigt. Jag har ju min teori varför det blev som det blev. Det kan vi prata om när jag stängt av mikrofonen sen. Men det fanns ju givetvis enstaka saker som gjorde att spelet lite föll ihop liksom. Men samtidigt så då kände jag väl att när det väl kom ett bud där på sommaren, så kände jag väl att fan, jag får ju dra nu, för att tänk om jag inte spelar bra sen, då blir jag ju kvar här liksom. Vilket i sig inte hade varit någon katastrof, alltså, jag trivdes ju skitbra i Stockholm och vi hade ju jättekul fortfarande, och det var ju jag, alltså, jag trivdes jättebra, men det var ändå, då var det ändå liksom, man var 24, du ville ju ut då liksom. Och jag visste ju att Sunderland var en stor klubb, och jag visste ju att de normalt sett låg i Premier League liksom, så att,
och har väldigt mycket högre ambitioner.
Ja, nej, men precis. Så det kändes väl som ett bra tillfälle att gå dit. Men med facit i hand så gick jag ju dit i helt fel läge. Alltså, dels hade jag inget direkt självförtroende när jag kom dit. Dels så bytte de tränare, alltså de hade ingen tränare, och de skulle få in en ny tränare bara någon vecka, 10 dagar efter jag kom dit, och det visste jag om.
Var det sportchefen som ville ha det då?
Ja, det var ju lite så alltså. Mm. Samtidigt som de då givetvis sa att tränaren som skulle komma in visste vem jag var, han visste att den här värvningen var på gång liksom, och hade godkänt den. Och sen då liksom när Roy Keane kliver in som manager, så tänkte jag ju bara, visst, han hade säkert koll på vem jag var. Han hade inte en jävla aning liksom. Att de hade sagt till honom att vi värvar en vänsterytter. Ja, men det gör det. Det blir jättebra.
Men vad fan var det, var honom som tränade?
Nej, han var helt skön alltså. Ja, alltså, jag spelade inte så mycket som jag hade velat, och inte så mycket som jag tyckte att jag skulle göra heller. Men fan, alltså, det är bland de bästa tränare jag haft.
Man tänker att han är som...
Ja, men han, både och alltså. Både och. Han kunde varva det där ganska bra. Det var hans första tränarjobb liksom. Så att jag förstår ju att det fanns ju saker som han var tvungen att lära sig för att kunna någonstans. Men jag menar, den respekten och den någonstans auran han hade kring sig som spelare liksom, den följde ju med någonstans in. Alltså, du hade ju inte kunnat, svårt att se någon annan som tar sitt första tränarjobb som hade kunnat få med sig spelarna på det sättet som han fick, med tanke på att alla visste att Säger han någonting nu så vet vi vad han pratar om. Liksom.
Mm.
Så att för mig var han liksom, han var ärlig och sa från första början att jag vill inte ha en massa grindskiter och gnällkukar här liksom. Är det någon som
inte får...
Nej, men liksom, nej, men är det någon som inte får spela så är det för att jag inte tycker ni är tillräckligt bra. Och det är bara så det är. Jag kommer inte peta någon för att han har röda skor, eller jag kommer inte peta någon för att ni har, alltså att ni går ut en lördag liksom. Det, för mig är det oväsentligt. Så länge ni gör ert jobb på träningsbanan och gör det bra, så kommer de 11 som jag anser passar bäst att spela just den här matchen kommer spela. Och de som är nästa 7 eller 5 då, som det var på den tiden, sitter på bänken, och så är det bara. Och har du något problem med det, så kom igen upp och prata om det, så ska jag tala om för dig vad du ska göra bättre, och jag ska tala om för dig vad jag vill att du ska träna på för att få bli startmedspelare. Men kom inte upp och gnäll för att du inte får spela bara för att du har gjort det innan. Och då kände jag liksom bara, nej men fine, då är det ju så det är liksom. Så jag var ju antagligen en av de få spelarna som inte fick spela så mycket, som inte var upp och gnällde. Och i slutändan så tror jag att jag hade igen det liksom. För till slut när det blev... Visst, det gick ju liksom bra upp och ner hela hösten.
Ja, liksom, fram till,
ja, visst, men fram till, jag tror vi låg på 12:e plats eller någonting vid nyår liksom. Men då gjorde han ju de två viktigaste värvningarna egentligen, om man säger, för det året. Då plockade han ju in Johnny Evans som spelar i Manchester United nu. Han var ju 18 då, tror jag, eller 19. Han plockade in honom i mittförsvaret, så på lån från United. Och så köpte han in en kille som heter Carlos Edwards som spelade i Luton då, som spelade högerytter. Och han dels var ju Johnny Evans överjävlig redan då liksom.
Han startade direkt.
Nej, han var ju bäst. Han blev Sandlens, han vann pris som unga, bästa unga spelare, och han spelade halva säsongen bara. Och sen han gjorde säkert en 7-8 mål på en 20 matcher som högerytter, och lika många assist utåt höger där. Och många viktiga mål också. Så att så det slutade med att vi gick upp. Vi vann ju serien slut. Jag tror vi vann på de 22 matcherna som var på våren, så vann vi 18 tror jag. Mm. Så att
Men då blev man funderad, varför gick du tillbaka då?
Grejen var väl samtidigt att vi trivdes ju aldrig riktigt där. Vi fick inte riktigt det att stämma.
Och vi utan familjen.
Ja, alltså dels så var det att vi fick reda på när vi åkte hem på semester, och så fick vi reda på att vi skulle ha barn. Och när vi var hemma så märkte vi hur mycket vi behövde ha familjen runt omkring oss liksom. Och dels så var det givetvis att, jag menar, jag var andra, tredje val mot slutet på året. Och skulle du då upp i Premier League, så kommer du kanske in en till. Och då sa jag till honom att jag tror att jag gör så att jag vill åka tillbaka mot Sverige liksom. Det var inte nödvändigtvis så att jag flyttade till Sverige, men jag vill hemåt liksom, för att komma närmare hem. Och då sa han ju det, att ja fan, det vill inte jag, sa han. Utan jag vill att du ska stanna kvar, för att vi behöver dig här liksom. Alltså, du kommer kanske inte på första val, men vi måste ha en andra, tredje gubbe som vi kan slänga in, som inte gnäller, som spelar sina 20-25 matcher per år och som bara kör liksom. Så det vill jag verkligen inte, sa han. Så jag vill att du tar 2 veckor på dig och fundera verkligen ordentligt om du ska göra det. Och då blir jag ju så här samtidigt, att fan, vad fan. För jag såg liksom, det förtroendet kände inte jag att jag hade egentligen. Mm.
Utan han säger så.
Nej, och precis liksom. Och så sitter han där liksom med sina, alltså han har ju svarta ögon. Men då var de ju verkligen så här, jag skulle kunna sitta och prata med min bästa polare liksom. Han liksom bara sätter sig liksom, öppnar upp och bara sitter. Och vi sitter och pratar som vi gör nu, mer eller mindre. Men så under de här 2 veckorna då, så värvar han ju in Kevin Richardson. Som var vänsterytter då. Mm. Och då kände jag ju lite att okej, men även om han har sagt så har han ju fortfarande värvat in en spelare som kommer spela hela tiden när han är frisk. För han värvade honom för typ 6 miljoner och sånt där. Så det var ju liksom inte, det var inte ens aktuellt att jag skulle få spela liksom så. Och då kände jag väl att alltså, med tanke på hur situationen var vid sidan av plan, så är det inte värt att sitta och hoppas på 10-15 matcher liksom, utan jag ville spela och vi ville närmare hem då. Så då var det att min agent slog en signal till Åka liksom. De hade väl haft kontakt även innan liksom.
Så man tänkte då att då är det väl Djurgården man ska
ta. Ja, det var, alltså grejen var att skulle vi bara flyttat hem, så hade det nog Djurgården varit närmast. Alltså,
om det inte var så att vi skulle få barn. Så skulle det vara Häcken liksom.
Ja, fast Häcken låg i Superettan då.
Okay.
Så då, det var aldrig riktigt aktuellt. Det var ju... Alltså hade de legat i Allsvenskan så kanske det varit lite mer aktuellt. Men samtidigt någonstans så var det väl längst in i hjärnan och även i hjärtat så var det väl Blåvitt någonstans som låg näst på tur. Liksom. Alltså, om de kunde lösa det och de ville att jag skulle komma hem så var det ju det som man drömde någon gång hade varit. Och,
men då hade du ett år kvar på kontraktet till andra?
Ja, det var ju 2 eller 3 år till. Så det var ju...
Så Göte köpte det då?
Ja, de klev in och la, fick med hjälp av ett sådär liksom riskkapitalbolag så klev de in och köpte tillbaka mig. Liksom.
För vilken summa då?
Ingen aning. Mm. Det vet jag inte.
Men innan vi lämnar Sandland här så det finns ett forum då, som på en hemsida som heter readytogo.net. Där Sunderland-fans diskuterar och allt möjligt. Typ då. Och där finns det då en tråd som handlar om det.
Mm.
Så jag tänkte att jag läser upp några av de kommentarerna så får du se vad du blir åkommen från. Då. Och då är det någon Joe B som säger då: I had my first ever and only decent away match experience in my life as a supporter for Sunderland when Tobias scored at Hillsborough. Sen är det någon som säger Hank Williams säger då: I thought he was rubbish. Så är det Hank. Och Tom De Pong säger: had a canny start and then totally disappeared from the face of the earth. Och sen så är det en som säger, som är anonym, som säger då: Tobbe is the king, the best player we ever had in this club. He is a legend and so is his father. Men jag känner att den kommentaren tappade sin trovärdighet när den avslutades med: har det gått, Glenn?
Ja, precis.
Mm.
Ja.
Nu har det ju varit en massa snack här om övergången till, eller om att du ska flytta till Israel. Maccabi Haifa och så vidare. Vad är det som har hänt?
Det som har hänt är väl att de har lagt ett bud som Blåvitt skickade tillbaka ett motbud på. Och Blåvitt tyckte deras bud var för lågt och Maccabi tyckte väl att motbudet var alldeles för högt. Så att, det där dog väl det lite grann liksom. Och det är väl där vi är nu egentligen. Det finns liksom ingen, det finns, jag tror inte det finns någon kontakt där längre, utan ska det hända någonting där så är det att Maccabi skickar tillbaka ett nytt bud som är bättre än det de skickade innan då.
Mm.
Och så blir det väl förhandling igen. Så, men som det som jag sa just nu så är det inte någon pågående diskussion liksom, utan...
Och du har aldrig varit inblandad så det är bara...
Nej, det är man ju inte för en klubban har ju berättats egentligen. Alltså, det är klart att klubben kommer ju till mig och berättar när det kommer in bud liksom. Mm. Men mer än så är det egentligen inte.
Du vet inte vad de krävde?
Inte mer än vad jag läst tidningen.
Okej, okay. Och då är det allt med.
Ja, precis.
Och det sägs att du ska få typ 200 000 i mål, men skulle du få den här, men då är det bara skitsnack som du har inte haft
något. Jag har ingen aning. Det finns inga sådana diskussioner alls, utan det...
Och då har du redan här, så du behöver inte sticka ner.
Ja, nej, precis. Då får jag alltid höja det lite mer.
Okej, nu har jag tänkt att fråga dig lite om din landslagskarriär.
Mm.
Och för att få lite struktur på det så kommer jag att ta upp några milstolpar och så får du berätta mig någon då.
Ja.
Under VM 2006 så var det ju reserv på hemmaplan.
Ja.
Hur var det?
Ja, det var lite konstigt.
Mm.
För å ena sidan så ville man ju att det skulle gå bra för Sverige.
Samma sätt man hoppas att skadade Zlatan.
Nej, inte kanske Zlatan just. Men man satt ju någonstans ändå det hoppades in i det sista. För fram tills, alltså när EM-truppen väl, alltså när turneringen drar igång. Så kan de liksom inte byta. Så att när EM väl drog igång så var det ju för sent liksom.
Mm.
Men fram till dess så satt man väl ändå någonstans och hoppades att någon skulle få någon skada liksom. Och det känns jättehemskt, för sån är jag inte som människa egentligen.
Mm. Men jag tror alla förstår det.
Men då var det ändå VM liksom.
Ja.
Och det hade räckt med en bristning i baksidan så att de bara hade missat 4 veckor och sen hade varit tillbaka igen liksom. Mm. Men det blev ju inte så liksom. Och sen var jag ju som vilken sport som helst. Sen satt jag och skrek och gapade. Och jag var ner och tittade på Paraguay-matchen på plats. Liksom. Så det var sjukt bra.
Ja.
Det var ju 50 000 i Berlin. Liksom.
Ja.
Bara, det var gult överallt. Liksom. Så det var riktigt häftigt.
Mm. 2009 blev du inkallad i landslaget från din utlandsmästare. Det är ju numera känd som en Nisse Johansson. Men...
Ja, precis.
Hur var det som beslutet var?
Ja, det var väl också lite så halvskumt. Jag Jag hade väl runt den tiden så hade det ju gått jävligt bra i Allsvenskan, så jag hade väl någonstans haft en förhoppning att komma med redan från början. Men då var det liksom, det var Albeck, Zlatan, Henke och typ Elmander som var forwards liksom. Jag förstod att jag inte var med liksom. Det var ingen konstighet. Så Albeck spelade visserligen i ÖIS då, så att någonstans så tänkte jag väl att jag spelar ju liksom ändå i samma serie och det går ändå ganska bra för mig i samma serie. Men det förstår man ju nu när man är med att det har ju egentligen ingen betydelse, för att du måste fortfarande ha vissa spelartyper och vissa personligheter behövs liksom. Och är det då jämnt mellan olika, så är det klart att du väljer den som har varit med mer för att behålla dynamiken i gruppen liksom. Men som sagt, så då drog vi på semester och till Bulgarien. Så vi var nere, jag och min familj och så syrran då, Drugges familj var nere i Bulgarien och låg på stranden, och så var det Wimbledon-final tror jag. Samma dag. Så jag gick upp och skulle kolla på den liksom. Och kollade på telefonen då, som låg på rummet, och såg att jag hade typ 10 missade samtal liksom, och ingen aning. För jag hade mess och bara ring så fort du kan liksom. Roland Andersson, och jag kopplade inte det, utan jag bara, vad fan är Roland Andersson?
Jag är på semestern.
Nej, men vem är det liksom? Jag känner ingen Roland Andersson liksom. Det var ju så långt ifrån att det skulle kunna vara så liksom. Men så ringde jag ju då, ja hej Tobias, kära Rolle, du vet såhär, ja. Då trillade jag ner liksom, jag hörde hans röst i telefonen och sådär. Så bara, vi...
Och bara lägger på, det är någon telefonsel
eller sådär. Ja, eller hur? Nej, men jag kopplade liksom inte det förrän jag ringde upp att, vem är det här liksom? Jag har ändå ringt ganska många gånger. Så sa han ju då att, vi skulle behöva att du kommer in liksom. Vart är du? Jag bara, jag är i Bulgarien. Och har varit på semester liksom i 5 dagar. Med allt vad det innebär, sa jag. Liksom. Nej, men det spelar ingen roll. Vi behöver vara in där för Henke måste åka hem liksom. Ja, jag får gå ner och ta det med familjen bara liksom. Så du ser hur det blir. Och det var ju inte så populärt. Och lämna dem där i Bulgarien liksom. Men så det vart ju bara upp till rummet och packa upp lite saker. Ringa till kamratgården och be dem packa ner alla mina skor och beskydd och sånt i väska och köra och ställa på hotellet. Hoppa in i en taxi och åka en timme till flygplatsen i Burgas och sen flyg till Göteborg liksom.
Genom omställningen.
Det var lite skumt liksom. Samtidigt var det jävligt roligt. Men det var ju sjukt konstigt alltså.
Då var du med i truppen där igen. Du fick tyvärr inte spela den, men hur var det liksom upplevt som ett stort mästerskap?
Ja, det var ju också häftigt liksom. Det är kul att ha gjort det på plats. Jag vet inte om jag hade för höga förväntningar på det liksom. Men mycket är väl också att vi inte gick vidare och att du inte fick spela någonting och sådär. Liksom. Sånt spelar väl också in.
Känner du att jag kan göra skillnad nu?
Nej, det var ju samma sak där. Det året gick ju inte så jävla bra. Liksom. Alltså, jag hade inte gett vidare självförtroende. Det var nästan så jag tänkte att det inte säkert jag kommer med ens. Liksom, med tanke på hur våren hade varit och sådär. Men sen så när jag väl var med så tyckte jag det gick bra på plats. Liksom. Alltså tyckte jag. När vi väl var på plats och truppen var samlad så gick det ganska bra på träningar och sånt där. Men
som Rosenberg, helt grym på träningarna sen så...
Ja, för Mackan, ja, jag vet inte. Han fick ju oförskämt med skit också tycker jag. Alltså, det var inte lätt för någon att kliva in där liksom. Jag menar, vi mötte ändå hemmanationen och England och Frankrike liksom. Det var ingen dussinlag vi mötte heller liksom. Men det är klart att... De 2 sista matcherna kände jag väl att det var ändå bra form där nere. Liksom. Så släng in mig nu. Liksom. Så får jag försöka i alla fall. Men som sagt, det blev ingenting med det. Och, ja, det är ju mycket att göra åt. Det är så det är. Liksom. Det är ganska många i en trupp som inte får spela under ett mästerskap. Så att det var inga konstigheter så. Liksom. Och jag är glad att jag har fått vara med och se det från insidan. Både matcherna, men även hur det funkar runt omkring och allting sånt där. Liksom.
Pojkdrömmen.
Ja, precis. Det, så är det ju absolut.
Ena dagen måste du försöka överlista Mattias Asper. Andra dagen får du smälla in 2 bollar mot Neuer som du anser var världens bästa mål. Hur liksom, har det varit något efterspel efter de här? Det var ändå en succé för hela världen typ, med 2-0 mot Tyskland.
Alltså, det har väl varit en sak att göra 2 mål mot Tyskland, men det är väl det andra målet som har fått ett efterspel. Alltså det vart ju någonstans, det vart ju kablat runt hela Europa liksom.
Den
ja, men också passningen och avslutet i sig liksom, det var mycket som var bra just den aktionen liksom. Jag har ju sagt det och kommer hävda det tills, men dåres envishet liksom, att passningen är egentligen lika svår som avslutet. Alltså det handlar egentligen om en kvadratmeter han kan sätta den på för att du ska kunna nypa den på ett på volley liksom.
Var någon variant? Är det tränat på innan?
Nej, det är väl bara ren improvisation. Kände väl att de under hela matchen inte riktigt var på tårna liksom. I alla fall inte där bak. Så att jag tänkte någonstans att de står här och pratar med varandra liksom, och ser om Seb uppfattar att jag drar iväg. Och så såg jag att han tittade på mig när jag stod där inne, och då försökte jag få honom att fatta liksom, med den lilla nicken att slå den liksom. Och sen sätter han den rätt på dojan. Vilket är en fantastisk passning liksom. Sen finns det lite kvar att göra givetvis, men det är klart att det blir inget mål utan en sån pass. Så att...
Nu var det skadad med Portugal. Tror du att du hade liksom gjort skillnad i den matchen?
Det är ju bara spekulationer liksom. Alltså, det är klart, hade jag fått en sån fullträff mot Portugal, att man hamnar i den zonen där du liksom lyckas med det mesta som du var mot Tyskland, så är det klart att det är ingen som vet. Om du hade kunnat, det räcker ju bollen studsa fram till dig en gång och nyper till, så kan den ju sitta liksom. Samtidigt så tror jag inte att det hade spelmässigt varit någon större skillnad. Alltså, det tror jag inte.
Du och en man har ändå ett olika speltyper.
Ja, vi är väl både och. Alltså, båda gillar ju att springa mycket och springa i djupled framförallt. Sen är ju Johan kanske lite mer
hårdjobbare.
Ja, nej, precis. Nej, men alltså, Johan är ju lite större. Alltså, han har ju liksom kanske lite större register vad gäller själva spelet, i och med att han har lite mer att sätta ifrån och sätta emot liksom. Medan jag kanske är lite vassare just i det sista momentet vad gäller att avsluta då. Men sen är det ju svårt att säga det med liksom. Jag avslutar mot de målvakterna vi har här, och han avslutar mot målvakter som är ute i Europa liksom. Och där är ju också en liten skillnad. Så att det är så svårt att jämföra. Så Johan är klart att han är ju bättre liksom. Han har spelat ute i Europa hela sin karriär. Och det har inte jag gjort. Så det är väl inget konstigt att han någonstans är andra val då. Så det, vi får se. Jag hade säkert gett mig själv lite mer tid i ett inhopp i alla fall. Alltså, från att hoppa in i 85 minuter så kanske man har hoppat in lite tidigare om det hade börjat. Liksom.
Ja, Jan fick hoppa in, och du hade troligtvis varit på den platsen.
Ja, man kan ju tro det i alla fall. Ja. Med tanke på hur Tysklands matchen var så hade jag säkert köpt mig själv lite tid i alla fall.
Ja, det tror jag också. Då undrar jag, hur är du som farsa?
Jag är nog en blandning mellan en hundspappa och ganska slapp liksom. Jag kan vara jätteslö ibland och bara sätta barnen framför dator och tv och bara få vila själv.
Det är nog inte ens vad man...
Nej, precis. Och samtidigt som jag kan vara där och pilla på allt liksom. Men jag tror att jag var säkert sån innan också, men i och med att min äldste pojke ramlade och slog i huvudet förra året på semestern så blev man nog ännu mer. Alltså varje gång de är uppe och klättrar på en stol eller är ute på någon lekplats eller vad som helst, så ser man ju framför sig att de ska ramla igen liksom. Och det är klart att det blir man ju aldrig av med kanske, men man försöker att slappna av lite grann, men det är svårt alltså. Det blir ju så, man vill ju skydda dem i första hand liksom. Så att det, men ja, förhoppningsvis, alltså man kan ju bli bättre där med. Jag hoppas att det ska bli bättre hela tiden. Det blir ju en vana sak det där också, tror jag.
På FIFA 14 har du 86 acceleration. Jämfört med då andra anfallare som då Lewandowski som har 85, Rooney 75 och Zlatan 74. Är det dålig scouting av FIFA eller stämmer det till fullo?
Nej, det är nog sjukt dålig scouting skulle jag säga. Nej, alltså det är svårt alltså. Just acceleration och snabbhet och sådär är svårt att mäta. Det blir ju någon sorts relativitetsgrej liksom. Jag kanske har 86 i allsvenskan, alltså. men det var samma. Det är ju lite samma när man spelar Football Manager sådär för några år sedan. Man hade 18 i snabbhet och Henri hade 18 också liksom. Det blir ju konstigt liksom. Men samtidigt är det jävligt svårt hur du ska sätta det där. Men Zlatan är ju otroligt mycket snabbare än vad folk tror.
Väldigt explosiv.
Ja, han kanske inte har just acceleration liksom 85 då. Men jag menar, det är ingen som tar honom på 30-40 meter om han får ha lite närkontakt. Mm. För då ställer han armen där och så bara, du kan stanna där. Så att det är väl jättetacksamt.
Och då stannar man och då rädslar bara.
Liksom. Nej, men det var som det var en situation i EM där han och John Terry hade vet du, en löpduell ner mot hörnflaggan. Och John Terry är ju sån, känns som att han tänker ju alltid det bästa om sig själv. Så att han kommer ju vinna det här, tänkte han. Mm. Och det slutade med att det blev en duell där. Precis när vi sprang och värmde upp så skickade ju Zlatan honom 5 meter in i straffområdet typ. Och den minen när han kommer upp igen är priceless alltså. För att det var precis som att vad fan hände här? Liksom. Och vi började nästan garva på sidan där liksom. För att det var ju liksom en duell. Och jag menar, Terry är ju ganska stor också. Ja. Men han hade liksom ingen chans där. Och det var lite småkul.
Ja, just det. Jag vet inte, kom in på Magnus då. Du får gärna berätta om ditt Magnus-spelare. Du spelar till och med när du lagar mat, har man ju sett.
Ja, precis.
Ja.
Ja, Football Manager. Jag har varit med sedan 95 typ, skulle jag säga. Då heter det ju Championship Manager. Mm. Men jag tycker bara det, jag fastnar från början liksom. Jag har alltid varit så här lite statistik nu, med tabeller och sådana grejer liksom. Och tyckte det varit kul att göra egna spelprogram och sluta och liksom köra sådana grejer. Och,
Du köper det själv alltid?
Simulera. Ja, nu börjar det bli svårare och svårare alltså.
Aha.
Ett tag så var
ju min gubbe.
Nej, men det är ju inte alls så. Men ett tag var ju min gubbe överjävla. Så det var ju liksom, jag tror jag köpte min gubbe till Liverpool och var skytteligande Premier League. Och på Football Manager så kan du liksom inte spela själv. Utan då är det ju bara taktik. Mm. Liksom. På FIFA är det en sak om du gör det. Då styr du din egen gubbe. Liksom. Men på Football Manager var det ju, det var riktigt häftigt. Mm. Man säger. Men jag vet inte, det är väl att man är fotbollsintresserad och någonstans så kittlar väl tanken att bli tränare en dag liksom. Och då är det väl perfekt ställe att börja på. Med tanke på hur mycket funktioner och hur avancerat spelet har blivit så är det ju så nära du kan komma egentligen att vara tränare liksom.
Det är klart, Mourinho har ju scoutat någon spelare sist där.
Jag tror inte att det är helt omöjligt heller. Alltså, en del spelare som är riktigt, riktigt bra på spelet kommer ju nu liksom. Men Marco Verratti var ju en sån spelare som ingen hade hört talas om. Han var ju bra på Football Manager tidigt alltså. När han spelade
och Lukaku
likadant, ja, men, eller hur? Alltså, och det är klart att nu är Verratti i PSG liksom. Lukaku börjar så smått att ta för sig också. Men Hazard var en sån spelare som var hur bra som helst. Det finns ju sådana spelare som man bara får nys om att okej, den här spelaren. Det finns ju 2-3 spelare nu till exempel som man liksom som man har haft då typ förra året som man tänker att fan, undrar om de kommer dyka upp i sådana här sammanhang nu då liksom. Så vi får se, men jag tycker bara det är ett enormt bra tidsfördriv för mig på resor och på läger och när man sitter hemma och frugan är borta och barnen ligger och sover så sätter man på tvn och så har man datorn bredvid sig och sitter och spelar
liksom. Jag har sett bilden när det har samlats ett gäng och så bjäst med, har du varit med?
Ja, visst, vi var ju så här spelkväll någon gång ibland sådär liksom.
Ja. Och Värmland blir väl också?
Värmland blir det också. Så på landslagslägren. Alltså, men då är det här, just med Värmland där, det blir mycket NHL på Xbox istället.
Mm, mm.
Men vi var ju hemma hos Bescha för, ja, det var väl, kan ha varit, och det var i våras kanske, somras där någonstans. Och då, ja, det var ju 5 datorer och så sitter vi och spelar NHL och FIFA liksom, och spelar Football Manager. Vi var 5 då, så var det någon som fick sitta och vänta och då satt han med datorn istället. Och, så lagade vi mat och ja.
Skönt.
Har det lite gött. Så det, nej, men det, ja.
Har du någon stor Football Manager-merit som du liksom?
Ja, jag har vunnit VM i Sverige en gång.
Tidigt i spel?
Ja, det blev ju första året då. Alltså det började ju typ så att det började 2009 och så är det ju VM 2010 liksom.
Mm. Och hur säger man Zlatan på toppen?
Det var det nog. Jag tror att jag spelade 4-3-3.
Mm, okay.
Så att jag tror att jag var väl vänster och så var det väl Zlatan var väl längst upp, mm. jag tänker mig. Mm. Och så... Ja, det var på det spelet där jag var bra liksom. Alltså, eller bra, det är ju fortfarande, men där det var riktigt, riktigt bra.
Mm.
Och det är klart att du spelar du tillräckligt många gånger så vet du vilka svenska spelare som blir, om man så kallar det buggspelare då liksom.
Mm.
Så det är klart att man ställer inte upp det laget som du kanske hade gjort på riktigt, utan du ställer upp det laget som du vet är bäst på spelet liksom. Så det, men det är ju sjukt nöjd över oss. Kvalificera mig för Champions League med Norwich första året.
Ja, den är tydligen.
Det är också en merit fast på ett annat sätt. Blev fyra i Premier League första säsongen då på spelet också. Mm. Alltså,
ja, det är
också bra.
Vad skulle du gjort om du inte spelat ihop?
Ja, alltså det är så svårt att säga. Alltså, det är klart att man har idéer vad man hade gjort om man inte hade blivit tillräckligt bra för att leva på det. Jag hade väl drömmar om att bli brandman eller gympalärare typ, eller drömmar, men det var det jag kunde tänka mig att göra annars liksom. Mm. Så att på mönstringen och sådär, när man mönstrar när man var yngre, då skrev jag att jag ville bli, alltså vara på brandförsvaret och i Skövde där liksom. Sen behöver vi aldrig göra det liksom, med tanke på att karriären fick gå före då, så det blev ett brev från tränaren, så fick du bli reserv liksom. Och jag gick på universitetet direkt efter gymnasiet, gick jag ett år liksom och läste idrottsvetenskap som var en förgrej till att bli idrottslärare.
Mm.
Men det blir samma sak där. Det funkar på hösten när du hade en match i veckan och ledigt hela november liksom. Men sen när du blir försäsong och två pass om dagen så kunde du inte vara där liksom. Mm. Så det blev ju att den la jag ner också. Mm. Men det var väl de två grejerna som jag kände att det skulle jag kunna tänka mig liksom.
Finns det något du ångrar i ditt liv?
Ja, det är klart, det finns det ju. Alltså, det finns väl en del saker som man hade kunnat göra annorlunda såklart. Men samtidigt så någonstans så formar det ju det också. Så att det,
men är det inte något specifikt? Så.
Nej, alltså... Nej, egentligen inte. Alltså en dålig sak leder ju på något sätt till en annan som i slutändan sen kanske blir bra. Och som kanske blir bättre än vad det hade blivit om du inte hade gjort det du gjorde liksom. För då har det gått åt ett annat håll och det kanske på sikt hade blivit sämre liksom. Så att,
kanske du hade gått till liv?
Ja, nej men säg att jag inte hade gått till Sandlen kanske. Då kanske spelat i Djurgården fortfarande, vilket i sig inte hade varit så hemskt. Men då hade jag ju andra sidan aldrig fått komma hit.
Mm.
Så att det... Nej, men det finns ju massa saker. Jag hade kunnat spela kvar i Lundby, det är ju på två i A-laget istället för att gå till Häckens juniorlag till exempel. Och det vet man aldrig vad som hade kunnat hända heller. Så att, och sen liksom i privatlivet så klart det finns saker som man hade kunnat göra annorlunda där med. Liksom. Men någonstans så står man ju här idag och är jävligt nöjd med hur man har det. Så att de valen du har gjort har ju uppenbarligen funkat ändå. Liksom. Så att det har blivit lite fart på vägen. Men till slut så är det ändå tatt dig dit du är liksom.
Har du pratat med Håkan Hellström?
Ja.
Har du?
Ja.
Ni är goda vänner.
Nej, goda vänner är vi verkligen inte. Även om det har varit jävligt häftigt. Nej, men det var, jag tror det var, kan ha varit någon utekväll på stan när vi hade haft någon julfest eller något tror jag. Så kom nattklubbschefen och bara fråga mig liksom så här, du fan, det är någon som pratar med dig här borta. Och jag bara, ja, okej, fine liksom.
Jävla journalist.
Nej, men jag tänkte ju typ, ja, ah, nu är det någon polare till honom, du vet, eller så där. Men sen när jag kommer bort till det bordet då liksom, så sitter Filip och Fredrik och Håkan Hellström. Så det var ju liksom, man bara, jaha, ja, men fan vad kul. Så, ja. Så då satt jag och pratade med dem lite. Och sen träffade jag Håkan Hellström på någon efterfest i Fotbollsgalan. Något år. Och pratade med honom och sa till honom att han kan inte vara gejsare. Liksom.
Nej.
men skämt åsido. Alltså, han är, vad jag har förstått det som, så verkar han som en jävla skön kille. Liksom. Och det är klart att han ska vara jävligt stolt över att vara gejsare. Liksom. Även om inte jag håller med honom där så någonstans så är det ändå en identitet du har. Och det är inget som man ska ändra på liksom, utan är han det och varit det i alla år så ska han sålt över det liksom.
Mm. Säg något vi inte vet om det.
Fan, numera så delar man ju med sig så mycket liksom, på sociala medier och allting sånt. Så inte om det, om det finns någonting som folk inte vet, alltså så egentligen. Jag är, ja, fast det är väl egentligen många, men jag är fullständigt jävla värdelös på att rita liksom. Alltså du vet, alltså inte en streckgubben om det är bra liksom.
Trauma från barnen.
Nej, det tror jag inte. Men jag har bara kommit på att jag är så dålig på att rita så det finns liksom inte. Alltså jag tror inte, det finns nog inte många som är sämre. Du vet, jag sitter och kalkylerar min femårings teckningar hemma liksom. Alltså för att få någorlunda.
Och för att komma på, är det för skitteckningar?
Nej men du vet, typ, men han är, alltså min äldsta son är jävligt duktig på att rita samtidigt. Så att han liksom sitter med så här Angry Birds och svamp och liksom ritar, sitter och tittar på bilderna på datorn och så målar han och sådär liksom. Och jag, du vet, när jag tittar på dem så bara, så det är ingen idé. Jag tar ett vitt papper och lägger över och så sitter och kollar sådär. Så det är väl en grej. Men sen jag vet inte, alltså det beror på i vilka sammanhang man pratar om egentligen. Alltså det är svårt att bara ta någonting, vad vet inte folk om det? Det finns ju mycket folk inte vet, men, men samtidigt så vad är en sån grej liksom typ? Jag har min vänsterfot i en halv storlek större än högerfoten liksom. Alltså det är ju en sån grej som kanske ingen vet, men det är ju fullständigt ointressant egentligen.
Så finns det några fotbollstankar i dina söner?
Inte än så länge. Den äldste är inte intresserad. Det har väl kommit fram till på att det kanske beror på att fotboll för honom är ju det nu pappa är borta liksom. Så det blir väl någon sorts negativ klang där då. Samtidigt så han har varit med på matcher och sådär. Han tycker det är lite roligt att vara på matcherna och tycker det är kul när folk sjunger och sådär. Men den minsta är 2,5 och han har varit med på några matcher nu på slutet och han är nog lite mer inne på att kanske spela. Han är lite mer med bollar och kasta och lite sådär. Så att, men samtidigt liksom, jag kommer inte vara ett dugg ledsen om de inte väljer att spela fotboll. Det är 5 generationer som har valt att göra det och det kan jag, kanske kan jag vara kvar att göra något annat liksom. Så att, vi får se.
Handboll åtminstone.
Ja, handboll har vi ju på mammas sida. Hennes farsa har ju spelat i RK när han var ung. Så att, där har vi också i och för sig en ingång då. Men vi får se. Jag tror han blir mer åt estetisk håll.
Okej. Favorit-tv-serie?
Mer på om man ska ta med allvarliga planer så är det Grimm och Criminal Minds. Och om du tar komedi så är det ju Big Bang Theory och mer partajer in i stil. Det är ändå roligt liksom.
Men vissa kan ju...
Ja, jag vet inte, det började gå så över det. Det var roligt, första andra gången var det lite roligt. Liksom. Men nu är det ju, det blir ju nästan bara löjligt. Liksom.
Men Grimm är det som går på sexan som är foten för dåligt?
Vad sa du?
Grimm är väl
det? Ja, men det är ett science fiction och så för mig. Jag har alltid gått ihop. Okay. Det är med det. Liksom. Jag frågar mig inte varför, den är säkert asdålig om man inte tycker om sånt. Men jag har bara fastnat och jag sitter varje dag och kollar de nya avsnitten har kommit. Så att det...
Okej, vilken fotbollsspelare ska jag intervjua här nästa? Vilken tror du hade varit rolig i det formatet?
Ja du, det beror ju på lite vad man ska prata om. Om du vill ha fotbolls... snacket i sig så är det ju en sak, om du vill ha lite annat mer liksom vardagliga så är det en helt annan sak också.
Ja, men båda alternativen.
Alltså om du ska ha fotbollsprat bara liksom så tror jag att...
Ja men en sån intervju har gjort nu.
Ja precis. Vem hade jag velat höra kan man ju tänka på då istället. Jag hade velat höra... Donny Sjölund kanske. Får höra vad han har det typ. På länge sedan.
Okay.
Men om du ska ha lite annat med. Alltså, då spelare som har lite andra historier att berätta med. Liksom. Alltså, som typ Hannes Stiller har ju liksom, han har ju jobbat fram tills för 4 år sedan liksom. Han har ju en helt annan bild av fotbollskarriären fram tills han kom till Blåvitt liksom. Och det kan ju vara värt att prata om, att folk ser att han har ju liksom, han slog ju igenom som 30-åring liksom, mer eller mindre. Alltså han var ju nästan, vad kan han ha varit? Han var 31 när han kom till Blåvitt liksom. Och blev liksom killer stiller med hela Göteborg som 31-åring. Ja.
Det är som Grosso, han började spela i CB när han var 23.
Ja, nej, men jag säger det. Johan Mjällby, liksom landslagsdebut vid 28-29. Så en sån historia kan ju vara lite skön att få höra för dem som är 22-23 och kanske spelar division 1 nu. Liksom. Att veta liksom, att det är inte för sent. Alltså, det kan ju vara en infallsvinkel om man vill ha det så. Liksom.
Som slutfråga skulle jag vilja fråga dig, vad ska du göra efter fotbollskarriären?
Jag har väl en idé att jag ska ta de tränarkurserna som behövs för att bli behörig. Liksom. För att ha det som ett alternativ om jag skulle vilja det någon gång i framtiden. Det är inte säkert att man kliver på det direkt, men i alla fall ha licensen. Liksom, så att om man skulle vilja göra det efter ett tag så ska jag kunna göra det. Annars så är det väl, det beror på liksom. Alltså, förhoppningsvis så kan jag sätta mig ner och ta det lite lugnt och bara verkligen fundera på det när man lägger av liksom. Alltså, spela tills man inte orkar mer tills så här, och sen fundera liksom, och inte behöva hoppa på någonting direkt bara för att ha ett jobb liksom. Jag hade tyckte det var jättekul att vara inom TV, alltså som expert eller som bisittande kommentator och få åka runt på de här matcherna och kanske lite göra de här grejerna som Strömberg och de här gör liksom, att man åker runt och kommenterar matcherna och gör lite reportage på de olika ställena där man är. Så...
Du har skrivit om det?
Ja, jag är min grej där GT liksom som är. Så att det skriver jag ju, dels skriver själv och dels så har jag alltså helt med mig en artikel och liksom, styr upp så att det blir stycken och sådär liksom. Det är ju sådana grejer man inte riktigt kan själv då. Så att, men ja, det är väl det liksom. Sen, som sagt, sitter man där om ett x antal år och känner att fotbollen vill jag hoppa bort från ett tag, så finns det ju säkert lägen att göra det med liksom.
Tusen tack för att du ställde upp.
Inga problem.
Okej, tusen tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni kommer ta del av framtidens avsnitt också. Nästa vecka blir det ett utlandsproffs som gästar Aspelins Arena. Om ni vill kommentera, diskutera eller kritisera avsnittet så tycker jag att ni gör det genom en hashtag kanske. Aspelins Arena är väl ett vettigt förslag. Så kan man liksom samla alla sina tankar där. Hashtaggen Aspelins Arena då alltså. Återigen tack för att ni har lyssnat. Och vill ni ha lite backstage-bilder och prat så kan man följa mig på Instagram eller Twitter där jag heter Gabriel Aspelin på båda där. Vill ni kontakta mig om tips till förfrågor, till intervjuer eller vad som helst, då gör det via mail på gabriel.aspelin@aspelinsarena.se. Vi ses nästa vecka.